En podcast från Aftonbladet.
Ja, här sitter du någonstans på något hotellrum och är utslagen. Vad gör vi med det?
Ja, nu låter det som att du gör något helt annat. Vad gör du för något?
Ja, men jag skjuter över ansvarsbördan. För ja. Någon jävel måste ju ta lite ansvar i det här landet.
Ja, det var rimligt ändå. Jag som är ålderman och som har flest VM-sortier under bältet, så att säga. Och det här var väl ändå någon som är absolut lättast att acceptera. Det var ett lag som i alla fall såg ut som ett fotbollslag som möter ett lag som ser ut som någonting från någon annan planet.
Ja, nej, men väldigt mycket så. Det är ju nu några timmar sedan slutvisslan gick. Och i vanliga fall när det är matcher av den här digniteten med den här tyngden, då kan det ju ta dagar innan jag släpper en förlust, i synnerhet om den har varit dramatisk eller rent utav orättfärdig. Men idag var man ju rätt mycket klar och färdigprocessad med matchen medan den fortfarande spelades. Efter att Kylian Mbappé gjorde 3-0 så var det ju 100% klart och färdigt. Det var ju naturligtvis väldigt mycket som indikerade hur det skulle gå redan när han gjorde 1-0. Men sista kvarten av matchen sitter man mest bara och summerar och konstaterar faktum att ja, det var kanske en dag på 10, men det ligger liksom i sakens natur att det oftare kommer vara någon av de 9 dagarna än någonting annat. Och nu blev det inte någon historisk svensk fotbollsdag, utan det blev en tisdag att notera, se tillbaka på, men ändå gå vidare ifrån.
Ja, alltså jag noterar ju så här skummat genom fransk press och läst lite så här internationell press generellt, som ju konstaterat att Sverige var. Det där var inte mycket att ha liksom, och det var en besvikelse, får man känslan av, och man vill bara säga, men vet ni varifrån vi kommer? Vet ni var vi var alldeles nyss? Det här är liksom ändå, vi var här. Sverige var här. Sverige mötte Frankrike med ett lag som ändå var i någon bemärkelse balanserat, och man hjälptes åt och man såg okej ut, och man håller nollan i en halvlek nära på. Det här var liksom i ett historiskt perspektiv som är 2-3 år. Det här var bra. Det här var liksom så långt som vi kan pressa Frankrike just nu. Det är liksom den ena delen. Den andra delen är ju att ja, det var lätt att skaka av sig en förlust för att Frankrike var så fruktansvärt bra.
Mm. Jag tror väl att det finns nästintill nationell samsyn kring att det inte var något fel på matchplanen. Och det är nästan unikt när det blir en så här klar förlust i en viktig match. För i ett sånt läge så genererar ju alltid ett lite försiktigt, lite tillbakadraget lag en sorts ramaskri om att vi borde ha varit frejdigare och modigare. Tänk om vi bara hade vågat gå framåt, vad roligt allt hade blivit då. Men inte ens i liksom de dyiga vattnen som sociala medier utgör nu för tiden har jag sett särskilt mycket alls av den typen av retorik, utan det här är så nära nationellt konsensus vi kommer. Vi kan inte komma överens om någonting annat, vi kan inte bestämma oss för vad som är sanning och vad som är åsikt, men idag så verkar det som att alla ändå köper in sig på att det här var det närmaste vi kom och ha en chans. Det var så här vi behövde göra för att i alla fall förvandla detta till en fotbollsmatch och därefter se vart den skulle ta oss. Det går inte att klandra Graham Potter eller kritisera någon enskild spelare eller slita sig i domarhåret även om den killen gjorde en del märkligheter. Ibland är det ju bara att hålla upp händerna, acceptera att skillnaden var för stor, vi gjorde ett hyfsat gott försök, det är okej, det är en VM-sommar som vi har fått i present och som vi har fått uträtt mycket av. Det tog slut i skuggan av frihetsgudinnan. Ja, men fair enough. Det blev vad det blev.
Ja, och det, alltså jag har varit med om ganska många tillfällen, alltså under Jan Andersson, även under Graham Potter med Nederländerna och så här, när man säger att vi möter ett bra lag och man känner en så här kliande liksom irritation i det. Så att ja, självklart, men man kan göra det mycket bättre.
Mm.
Man kan liksom inte bara vända sig, men ja, vi möter ett bättre lag. Jo, men det gör man ju ofta, man möter ett bättre lag, men man gör det ändå på ett bättre sätt. Här var det, Graham Potter säger också, vi möter ett ganska bra fotbollslag. Och det här var ju någonting annat. Det här var ett lag som, alltså jag skriver i min krönika att det var liksom inte bara att det var bra, för jag har sett väldigt många bra fotbollslag i väldigt många VM-turneringar. Det här var ju det som det var ju estetiskt. Det var som att man sitter och blir överraskad konstant. Man sitter och liksom hummar och brummar för sig själv liksom när Mbappé klackar hit och dit och Olise springer runt och liksom klackar fram bollen till sig själv och cykelsparkar sten och det stolpen. Vad händer här? Vad är det här för någonting? Så här, ge mig mer av den här fotbollsfixen jag just fick. Sen var det synd att det var Sverige på andra sidan. Men alltså, det här var någonting överjävligt, någonting annat än man normalt liksom åker ut mot eller springer in i.
Ja, nej, om vi ska fortsätta referera till våra respektive texter så var ju också det en av mina tidiga takeaways, liksom att Sverige har ju spelat mot klassiska lag tidigare i vår historia, och det är väl främst Brasilien 1958 och Holland 1974 som jag tänker på då. Och tyvärr är det väl bara en kvar i livet som var med och mötte Brasilien. Och han har väl kanske inte riktigt kraft att skrävla så mycket längre. Men av 74-generationen som spelade mot totalfotbollen och Johan Cruyffs Holland, så har ju det ändå varit en sån där sak som har återkommit genom hela mitt fotbollsliv. Att ja, visst, vi gick inte hela vägen i VM 74 och vi lyckades inte rubba det bästa motståndet. Även om de ju faktiskt spelade 0-0 i den matchen. Men tänk ändå, vilken jävla grej vi fick vara med om. Vi fick mäta oss mot det här laget som skrev flera betydelsefulla kapitel i fotbollens egen historiebok. Nu är det tidigt än i den här turneringen, men vi kan ju inte låtsas blunda för vad vi ser. Och det vi ser är ju landslagsfotboll på en nivå vi sällan tidigare skådat. Mm. En nivå som tenderar att aktualiseras någon gång vartannat årtionde eller så.
Mm. Mm.
Och fortsätter vi bara i den tangentens riktning, ja, men då kommer nog Gustav Lagerbielke och Elliot Stroud och Gabriel Gudmundsson sitta om 50 år och bli uppmanade att berätta om den där gången då de faktiskt mötte Mbappé, Olise och Dembélés Frankrike på någorlunda jämna villkor, i alla fall på samma spelplan. Mm. Och att vi får vara med om sådana grejer ändå, tänk vart fotbollen kan ta en.
Ja, det är ju häftigt. Jag vet att jag träffade nu vår kollega, fortfarande för ett arbetskamrat, Robert Laul, som var på mig om att Alltså Bank, du är aldrig någonsin kategorisk. Men du sa för matchen att Sverige hade 0% chans att vinna. Och så är det, för man har sett Frankrike, man har sett det här laget. Och det är inte bara att de har en enormt överlägsen kvalitet. För det är en sak, det har Frankrike haft förut. Det hade Frankrike för 24 år sedan när de satt sin bussen och åkte hem. Så var det också ett bra fotbollslag. Men det är ett lag som sitter ihop. Det är alltså det där när Mbappé gör 1-0 och springer ut och kramar om Deschamps som skiner. Och när vi träffade Deschamps efter matchen och han sitter liksom, man säger att han njuter för fulla drag. Det är liksom ett fotbollslag som sitter ihop utöver alla de här extrema individuella kvaliteterna. Så det är liksom, det är någonting unikt som vi bevittnar faktiskt. Det är otroligt häftigt att få vara med om det.
Ja, men så är det. Ändå känner jag att jag är klar med det franska landslagets förträfflighet för just den här kvällen. Jaha. Så du får välja spår framåt i den här inspelningen. Vill du A, berätta om observationer från svensklägret under timmarna som gått sedan matchen slutade? Vill du B, se tillbaka på turneringen som gått och slutsatser du dragit av den, eller se, blicka framåt mot vad som väntar härnäst och hur vi ska ta oss an en ljusnande framtid?
Men då tycker jag att det är mer intressant att spana framåt, för att det då ingår implicit att också summera vad vi har sett och var vi befinner oss någonstans. Och då konstaterar jag att Sverige har nu fått en månad, drygt 6 veckor, där vårt fotbollslag har fått vara tillsammans, nöta in spelsätt, skaffa en spel, lära känna varandra, bygga relationer, bygga en stark social grupp inte minst. Så att det är ju ett avstamp framåt där vi är oerhört mycket bättre skickade än vi var för ett halvår sedan. Och det tror jag kommer att liksom ses tillbaka som den stora effekten av att ha gått det där VM:et. Visst, det är si och så många 100 miljoner in på kontot. Men framförallt så var det en chans att kickstarta Graham Potter-eran med att få åka på träningsläger med kvalitetsmatcher under väldigt, väldigt många veckor här. Det tror jag är... Det kommer bli bra. Det kommer vara en förutsättningar som är mycket bättre än vad man har varit om Sverige inte har varit VM.
Ja, det är ju ett väl torftigt sätt att se på saken och uttrycka sig ifall du frågar mig. Och det var det ju för ingen som gjorde, men jag tar ordet ändå. För jag, 100 miljoner in på kontot, det struntar jag mer eller mindre fullständigt i. Även om det såklart kommer att komma till användning. Ett glorifierat träningsläger, ja, visst, det har ju haft betydelse, men i mina ögon är det ju helt odiskutabelt att den stora segern med den här sommaren, det är ju entusiasmen och inspirationen som laget ändå har givit till en frustrerad fotbollsnation. Och det kommer ju betyda mycket mer för oss på både mellanlång och utdragen sikt än något annat. Att vi är att räkna med igen och att vi har givit oss själva känslan av att vi inte bara är gårdagens fotbollsnation. Alltså, det är inte som när Kenneth Andersson hade nickat in 2-2 på Rumänien och sen stod i duschen och kände att det här var ju kul, men fan, det hade varit gött att vara hemma och dricka bärs med polarna i Eskilstuna och se på matchen. Men visst kan jag också känna lite FOMO över att jag inte var på Stockholms stadion eller på Trädgården eller på någon av alla de tusentals uteserveringar och ölstugor som har visat Sveriges VM-matcher. Jag är helt övertygad om att liksom limmet som landslaget har sprayat in i vår fotbollsnation, ja, det är så mycket mer värt än någonting annat. Men det blir naturligtvis också en diskussion förflyttad till en ganska abstrakt nivå. Och där ska vi inte befinna oss för länge. Jag vill snart prata om enskilda positioner och individuella spelare också. För det är någonstans lättare att bli konkret när man gör det än att bli kvar i spelmönster och liksom synergier som byggs upp över tid. Men jag håller ju såklart med om att rent spelmässigt är ju det kollektiva det mest betydelsefulla. Men en fråga som jag tycker är intressant att förhålla sig till i den kontexten, det är frågan om hur mycket det här spelet, det här spelsättet, är det vi ska fortsätta framåt med ända fram till EM 2028. Alternativt i vilken utsträckning vi kommer få se ett mycket Graham Potterigare lag framöver. Mm. Vad är din bild i den avvägningen?
Nej, men jag tror, som du kallar ett pottrigare lag. Sen ska man ha klart för sig att då blir ju spelsystem i mångt och mycket, vad säger ni nu, du och ditt gäng, en lek med siffror, va? För att Graham Potter, om man har sett honom till den här klubblag och när vi följde Östersund och sådär, så var inte det, var inte alltid så lätt att tala om det där var 4-4-2 eller 4-5-1 eller 4 3-3 eller 4-2-3-1 eller vad det var. Det var ju rotationer och ganska fritt flödan och så. Det vill säga en sorts fotboll som tar tid och bygga, och som bygger väldigt mycket på relationer.
Rotations och interchanges, som det hette i den svenska tränarprosan här om sistens.
Just det, i den succéboken kring succétränarna Marcelo Bielsa.
Ja, som Hasse Backe och någon mer formulerade.
John Wall och Hasse Backe, exakt så.
Så var det.
Så jag vill ju tro att ambitionen från Graham Potter är, för det här var ett pragmatiskt byggt lag. Vi har inte så mycket tid på oss. Vi har tre stycken, i alla fall två stycken världsklassspelare längst fram och en speedkula på en kant. Och så låter vi resten på något jäkla sätt stänga ner så mycket det bara går bakåt. Och jag tror inte att det är Graham Potters fotboll på sikt. Det är svårt att tänka, men svårt att se att ambitionen inte sträcker sig längre fram än så. Och det som behövs är väl scoutning, laguttagning som syftar till att få ett mittfält också som kan bygga spel på ett helt annat sätt än vi har sett i VM. Det måste vara liksom prio ett framåt.
Men tror du är det som händer redan in i hösten då? Att han rätt och slätt skickar spelare som har gjort mycket nytta utifrån vad som har behövts under den här fasen, men som knappast har riktigt det som man helst av allt vill se framåt? Blir det inget mer Jesper Karlström? Blir det inget mer av Alexander Bernardsson kanske, eller någon av de lite kantigare mittbackarna? Blir det istället bollspelare, passningsvinklare redan i uttagningsfasen?
Jag tror att det kan finnas sådana ambitioner. Jag tror att Hugo Larsson in, jag tror att redan idag att Lukas Bergvall kommer att ha gjort platsen till sin för 1, 2, 3 och 7 år framåt där inne på det centrala mittfältet. Det tror jag absolut att det kommer vara så. Alltså Graham Potter kan sin svenska fotboll, med om värdet i en Sebastian Larsson-typ eller vad som helst. Men Alexander Bernardsson är en kompetent och duktig och begåvad fotbollsspelare. Men han är inte Sebastian Larsson. Det är liksom ingen sån där... Det är inte den generationens fotbollsspelare. Om de heter Sebastian eller Niklas Alexandersson tidigare, som bara inte gjorde några fel. Alexander Bernardsson gör ofta 3+ matcher, ofta 2+ matcher. Men gud ska veta att han kommer också göra 1+ matcher på ett sätt som inte den tidigare generationen gjorde. Och då kanske man måste försöka växla upp lite och hitta talang, hitta sådana som faktiskt kan hitta upp på en annan och ny nivå. Eller?
Ja, alltså i den mån vi ska bygga ett i grunden annat spel, då blir det ju andra typer som ska in, och det gör ju liksom en truppinventering mycket mer intressant än om man bara tänker att ja, men nu är det den här modellen som gäller och det är de här rollerna som ska fyllas och vilka konkurrerar i ett sånt sammanhang. Alltså ska vi ha in mittbackar som just öppnar upp en annan typ av passningsvinklar, då kan jag känna att då är det kanske en helt annan djungel vi ska hugga i. Jag tycker i och för sig Graham Potter både i Sverige och i England förut haft en förmåga att få mittbackar som ägnat 25 år åt att vara kant att plötsligt se ganska mjuka ut. Och det handlar ju mer om hur liksom laget rör sig runt de här mittbackarna, vilka enkla spelalternativ som öppnas upp för dem, än att de helt plötsligt börjar slå liksom Franz Beckenbauer-passningar. Men ja, Erik Smith är ju inte med av en slump, även om många säkert kan uppfatta det på det sättet. Han har ju osvenska mittbacksegenskaper. Jag kan ju definitivt tänka mig att Graham Potter redan nu liksom törstar efter en skadefri, snabbväxande John Mellberg. För han har både vänsterfoten och passningsblicken, så vitt jag har förstått. Och
det skulle kunna definitivt
öppna upp helt nya möjligheter. Och det är väl det som just kanske är mest svåranalyserade. Är det liksom samma gäng, samma bruttotrupp på 40 som kommer gälla framöver också? Eller kommer 12 namn i den bruttotruppen kasseras för att ersättas av spelare med andra, mer pottriga kvaliteter?
Nej, alltså känslan man har fått av Graham Potter i det här uppdraget är att han är ju inte naiv överhuvudtaget. Alltså när han väljer att gå in mot VM så handlar det om att...
Men det är inte idealism där.
Nej, det är ju inte det. Det är mycket pragmatiskt. För att så såg också uppdraget ut. Vad var uppdraget då? Det var ta oss till fotbolls-VM, för det är viktigt för oss. I VM var uppdraget här, men ta oss vidare från gruppspelet. För det, nu handlar det bara om resultat med den befintliga grupp du har, den befintliga trupp du har. Jag tror ju inte att uppdraget kommer vara nu man går in i Nations League i... Ja, vad är det om 3 månader, Rumänien hemma? Liksom att det, nu är det oerhört viktigt att vinna mot Rumänien med 3-1 på hemmaplan. Utan jag tror att det handlar mer om att bygga nu ett spel som vi kan tro på framåt. Och det ska liksom
alltså,
inte...
Jag känner gärna att vi förlorar allt i Nations League. Det är ju sådana jävla fördelar att bara bomba Nations League. Så där är det. Det är nästan det som är uppdraget. Se till att liksom pumpa ner oss så långt det går inför nästa VM-kval.
Janne har knäckt koden, är du säger.
Nej, det är väl så måste det ju vara. Ja, när fan lottas EM-kvalet förresten?
Nej, ingen jäkla aning faktiskt.
Ja, det är väl
hur ser ens EM-kvalet ut? Jag vet inte. Ja.
Ja, nej, det är säkert. Ja, men så länge vi misslyckas i Nations League så har vi ju någon räddningsplanka.
Ja, då är vi hemma. Liksom. Då är vi hemma. Den koden har vi knäckt.
Om vi ändå liksom blir lite då famlande, för det är en lite orättvis fråga i och med att jag inte riktigt vet hur liksom castingprocessen kommer gå till. Men om vi tar elvan som spelade idag, hur många av de positionerna känner du behöver uppgraderas? Jag kan ju bara snabbt och raljant säga att liksom målvakten känns okej, höger wingback känns inte okej, en av 3 mittbackar skulle jag vilja ha något annat på. Vänster wingback är lite svårt att säga beroende på vart Gudmundsson ska spela och vad som händer med Stroud. Mittfältet är jättesvårt, för det är inget fel på de två som spelar där. Men de två tillsammans räcker ändå inte riktigt till. Så det är kanske svårt att säga individuellt. Men snabbt översiktat blir det ju ändå bara ett par wingbacks och en mittback där jag verkligen känner att det är för svagt idag.
Ja, men den bild som jag delar helt och hållet. Jag tror att han har sett att en annan sorts system, och det kan vara, jag vet inte, 4-2-3-1 eller vad man nu vill ha liksom. Och då är jag ganska tillfreds med uppställningen som vi har idag, med de reservationerna som du uppger. Och också lite färger av att man såg hur alltså Elliot Stroud och Gabby Gudmundsson är jättefina liksom i sitt så här, strukturella tänk och sin vad är det du brukar säga, samhandling. Det är du och Olle Nordin som använder det uttrycket.
Jag gillar sällskapet.
Ja, visst. Men som funkar bra tillsammans, som liksom klarar av att läsa var finns faran någonstans och var ska vi, som jag har mässat och senare att inte lämna varandra ensamma. Det gjorde de väldigt, väldigt bra. Så att,
ja, det funkar ju bättre på den vänstra halvan av försvaren än den högra, så kan vi formulera det.
Ja, och där har vi, alltså, vi har ju frågetecken för Gustav Lagerbjerke, tycker jag. Så han är otrolig i luften, han är liksom en härlig karaktär och allt det där. Men det kommer ett par gånger på matchen när han kliver fel, han sjunker fel. Backlinjen med taggar, ofta är det på hans konto. Det kanske kan utvecklas bort för att grundegenskaperna är bra hos honom. Men...
Hade jag gissat på förhand hade jag känt så jävla mycket att Braga perfekt miljö.
Mm,
och det har det väl varit också. Han har ju tagit stora kliv det senaste året. Så kan hans utvecklingskurva fortsätta på samma sätt, då är det klart att han absolut inte är diskvalificerad i någon diskussion. Men jag håller med om att sett till hela mästerskapet, hela vägen hit, en mittback vill man gärna uppgradera, och det är väl på honom som blickarna fastnar.
Ja, och du pratar om utveckling, och det är också en nyckelfaktor. Alltså Daniel Svensson tycker jag är imponerad av, också imponerad av Potter att ha hanterat Daniel Svensson på det sätt som han gjort senaste månaden utifrån de totala krascherna mot Norge och Grekland, och sen så kommer att VM och är långt ut i periferin och sen matchas in då på ett ganska vettigt sätt och gör liksom en bra, framförallt första halvlek idag. Men i honom finns det också utveckling.
Ja.
I Elliot Stroud finns det en jätteutveckling såklart nu när han flyttar ut i Europa någonstans och ska liksom lära sig andra saker. Yasin Ayari är inte färdig i sin utveckling. Lukas Bergvall, herregud, är absolut inte färdig i sin utveckling. I Tottenham eller någon annanstans, vad det nu kan bli. Anthony Elanga, jag vet inte. Alltså jag vet att han kommer ha sin världsklassfart även om 3 och 4 år. Kommer han bli en klokare, smartare spelare också? Ja, inshallah. Då är det ju jättekvalitet där också. Och sen gör jag och Alexander Isak på topp. Det är inte dåligt. Det är inget dåligt lag.
Jag ska bara skjuta in det med Elanga också. Att nu känns det som att det har etablerats någon bild av den här liksom vilsna virrhönan som tar med sig sin liksom disträ livshållning hela vägen ut på planen och därför förvandlas till någon typ av joker som i någon mån också är något man måste bära genom matcherna. Om man ser tillbaka på det som var hans bästa period i fotbollskarriären, så var ju det i ett jättelågt, jättekompakt, jättedisciplinerat Nottingham där Nuno Espirito Santo gav honom en liksom ganska krävande men väldigt tydligt definierad roll. Och det var ju inte bara att vara liksom en bonuskille ute på kanten sista tredjedelen, utan det var ju jättemycket helhet, jättemycket utan boll, jättemycket liksom shape och mönster. Och ja, om inte annat för att det var så tydligt definierat, så funkade det jättebra för Anthony Elanga. Han kunde ju spela en typ av wingback där. På ett sätt som jag upplevt som uteslutet i diskussionen här, att han just skulle kunna göra det Bernardsson försökte göra. Och alltså sanningen att säga, jag har inte heller varit särskilt sugen på den varianten, men jag tror inte att man helt ska kassera tanken på att ge Elanga liksom en bredare roll med en större ansvarsbeskrivning och i någon mån liksom, ja men, högre förväntningar än det som bara inbegriper att han ska springa snabbt och gå rakt mot mål.
Absolut inte, nej, och det är inte min poäng heller. Det är mer att så han har sett ut lite grann här. Och det där är alltså en intressant sak. Man tittar på det här. Vi kan jämföra, vi kanske kan ge Norge ett par minuter sen också i vårt lilla samtal. Men om man jämför Norge med Sverige nu, finns det en faktor som är att när jag ser Norge så är det ett brödraband som sitter ihop, där alla känner varandra, man agerar tillsammans på ett oerhört tryggt och säkert sätt. Alla vet exakt vilka de är i laget. Tittar på Sverige och den här truppen, så känner jag nu att ja, men det här är ett gäng som tycker om varandra, som funkar ihop på något sorts socialt plan, och det är jätteviktigt. Men spelmässigt så känner jag inte så. Jag känner inte att det här är ett lag som har vuxit samman i sin professionella verksamhet ute på planen. Det är mycket, mycket bättre nu än det har varit det senaste året, men det är långt ifrån färdigt. Det är långt ifrån på den sorts nivå som krävs för att ett land som Sverige, ett landslag som Sverige, ska kunna tävla med de bra och stora nationerna framöver.
Nej, men det är en väldigt befogad observation. Det kanske inget jag formulerar för mig själv fram till och med nu, men jag delar ju helt bilden att ja, socialt bra klister, spelmässigt inte ännu, det finns inte just det där limmet som fogar ihop de lösa bitarna, och det är ju inte konstigt, och det återvänder vi ofta till, att ja, vi har den bakgrund vi har och vi behövde sopa ihop de spillror som återstod, och allt gott så här långt. Sen ska vi bara hitta en väg att både förlora Nations League-matcher samtidigt som vi fortsätter utvecklas och bli bättre. Och det är klart att det är trixigt, men det är inte omöjligt att utesluta. Det finns ju också någonting i hela liksom truppsammansättningen framåt där man ju är väldigt nyfiken på och förhoppningsfull runt att ja, men de som i alla fall vi upplevde som närmast på tur längst fram i kön nu ska tillbaka in i mixen igen. Du nämnde Hugo Larsson, ja, Viljot Svedberg, Rune Bardghji, de ska nämnas. Herre jävla Dejan Kulusevski.
Ja.
Vad kan det inte bli av det? Vad kan det bli av det? Ingen aning, men det kommer ju inte vara en landslagshöst där inte Dejan finns med i mixen på ett eller annat sätt. Så ja, det är ju inte så att vi åkte med en trupp vi hade tillgång till och nu kommer den vara statisk hela vägen framåt. Okej, några, nej, alltså det är ju knappt några som kommer lägga av. Ken Sema kommer ju aldrig säga nej ifall det finns minsta misstanke om eller förhoppning kring att Graham Potter behöver honom. Victor Lindelöf har sagt att han ska fortsätta. Kristoffer Nordfeldt, det får vi väl se, men hur högt vi anhåller honom som typ så känns det inte direkt som att truppbygget står och svajar med Kristoffer Nordfeldt när Noel Törnqvist i någon mån står på tur.
Nej, så där är det ju. Och det är ju, alltså varje gång som man hör och tänker och fördjupar sig i namnet Dejan Kulusevski så blir man ju lite ledsen också. Utifrån tanken på, vad hade det här laget kunnat bli med Dejan också där bakom i mixen någonstans?
Ja, men vi hade ju inte slag i Frankrike ändå. Och jag tycker på så sätt är det ganska lätt att förlika sig med det. Det är okej, liksom.
Vi kanske hade sluppit Frankrike. Vi kanske inte hade blivit i tredje gruppen. Och så vidare.
Ja, men det är olidligt att tänka på att Dejan inte fick ihop sin egen film. Samtidigt så tycker väl både du och jag oss har så bra koll på Dejans karaktär och personlighet att nej, okej, den filmen fick inte det slut som den skulle ha haft. Då börjar vi väl på en ny film då, och det är ju han redan igång med.
Ja,
hans
ja,
liksom Rocky-scener, ja, de är redan inspelade och de får väl extra kraft och laddning i och med att de behövde spelas in i, ja, jag vet inte, Spånga, medan vi glassar runt i New Jersey, New York. Så han är inte klar, han är inte färdig. Han missade det som var hans mål och det är han ju inte van vid. Hans värld funkar ju inte på det sättet att det inte blir så som det var ämnat att bli. Men ja, hans acceptans inför att Herrens vägar är outgrundliga är ju stor, samtidigt som han överhuvudtaget aldrig kommer på tanken att bara ge upp och resignera. Så Dejan kommer ju att komma tillbaka. Han kommer dra på sig en landslagströja igen och det kommer förhoppningsvis bli ganska snart. Det kommer förändra saker med, ja, våra spelmässiga alternativ, med dynamiken i gruppen, med kraften i gruppen. För det tycker jag också förblir en relevant invändning och ett befogat påpekande att även om ledande kan se ut på andra sätt, olika sätt, även om det inte behöver vara den traditionella grejen med killen som skriker högst och tacklar hårdast, så visst finns det en brist på, ja, men, karaktärsspelare av en sort som vi känner igen. Än en gång, det går vissa karaktär på en massa sätt, men jag tycker inte vi slår särskilt högt på den skalan hur man än mäter.
Nej, jag håller med om det. Och då med parentesen att Victor Nilsson Lindelöf har använt de här senaste månaderna att växa oerhört mycket i sin roll som lagkapten. Både liksom verbalt och externt och internt. Jag tycker att han är, som man inte kände som för ett år sedan. Så Victor Nilsson Lindelöf, ja, det är en kapten man kan leva med. Det är en bra lagkapten för ett landslag. På ett annat sätt än han var förut.
Ja, jag tror att han själv känner det. Han känner att hans bidrag till gruppen har vuxit. Att gruppens behov av honom har blivit ännu större. Och jag är ganska säker på att det är en stor anledning till att han nu väljer att fortsätta. Hade han själv haft känslan av att han är en bra mittback men inte nödvändigtvis så det är jättemycket mer än så, då tror jag hellre han hade ridit mekanisk tjur med Maja i några år.
Men fan, nu hade inte heller velat det.
Ja, nej, det
det såg ju svinkul ut.
Det har varit a challenge, but I'm all for accepting challenges eller någonting. Ja, nej, men jag tror verkligen att hans egen känsla är att han gör positiva saker med gruppen. gruppen, att gruppen behöver honom och då blir det viktigare för honom att fortsätta finnas kvar. Och det var ju verkligen någonting som jag upplevde som betydelsefullt och positivt, att vi lämnar den här dagen och åker härifrån och vi har fortfarande en lagkapten. Hade han sagt en annan sak i den mixade zonen, då hade det varit en väldigt tydlig vakans där.
Mm. Så är det, och du är inne på att ledarna kan se ut på olika sätt. Jag vill också så här lyfta någonstans i den här sortens matcher, och det kanske är ett väldigt så här prosaiskt eller ålderomligt sätt att se på saker, men jag tycker ju att det förtjänar att lyftas, arbetsinsatsen, moralen hos det som Viktor Gyökeres gör. Ögat ser sitt, siffrorna säger sitt. Han springer, alltså det är han och Lissé som springer mest av alla på planen idag. Och då är det en av dem som gör det för att bollen finns där och han dansar runt bollen konstant och det är kul. Och så är det en som gör det för att det är så han funkar och det är så han gör. Och han gräver in hela sin själ och allt sitt arbete i landslaget. Och det är Viktor Gyökeres. Jag tycker det förtjänar att lyftas. Jag ser honom som en ledare i landslaget på det sättet. Han är, ska gudarna veta, inte den verbala typen och inte den liksom, ja, vad man, någonting annat. Men med arbetet och med det här att gå först in i striden, de kvaliteterna har han definitivt.
Jag delar helt den bilden, och där är det ju också så att det har hänt ännu mer med honom och hans roll i laget än vad som har hänt runt Victor Lindelöf. Det var ju en sån extrem vägvalsmatch när vi mötte Ukraina i Valencia, och då var det inte bara att Gyökeres gjorde hattrick, det var så tydligt att han axlade liksom hjältemanteln. Det var han som skulle lösa det, det var han som skulle göra det, det var han som var the go-to guy, och han levde upp till allt det där och mer därtill. Och sen dess har liksom inte han släppt ifrån sig positionen som lagets största stjärna. Och vi behöver inte fastna i någon diskussion om huruvida det finns någon egognissel mellan den ena och den andra spelaren. Men objektivt sett, utifrån betraktat, så är det här Viktor Gyökeres lag sett till fokus, strålkastarljus, numera även förväntningar. Det är ju han som får det största jublet på matcharenorna. Det är hans namn som är tryckt på alla tröjor. Det är honom vi väntar oss mest av utifrån någon form av garantinivå. Sen blir det ju, jag ska inte säga olyckligt, men det blir ändå påtagligt idag att Gyökeres gör den där typen av match han alltid gör, fast lite extra uppskruvat. Han tänker ju inte lämna VM tyst. Han tänker strida med allt han har för att verkligen känna att han har lämnat rubbet där ute. Och liksom han krigar med Saliba och han vinner ju mer än han förlorar mot Saliba, och det är fan inte enkelt felvänt. Och han är inte liksom tekniskt perfekt och alla släpp kommer inte precis som de ska, men det är en 3+-insats i en match då det är jävligt svårt att ens nå upp till 3+ som offensiv svensk spelare. Och sen då, som någon typ av kontrast, Alexander Isak, som ju är en annan typ med en annan spelstil och ett annat kroppsspråk än Viktor Gyökeres. Och där finns ju inte samma garantinivå, eftersom att han kan ha dagar då han är svaga 2+, och så har han ännu fler dagar då han är starka 4 eller till och med 5+. Men idag var en av de dagarna då det inte riktigt satt på plats och tekniken inte flöt som vi förutsätter att den ska göra. Det är väl Alexander Isaks sämsta insats i VM, och det har mycket med motståndet och matchbilden att göra, men jag tycker inte det är orättvist att uttrycka sig på det sättet. Och då är det ju många som liksom ser en insats som inte riktigt lyfter, kombinerat med det här alltjämt aningen introverta och liksom inåtvända kroppsspråket. Det är inte de vilda ögonen och håret som bara piskar i ansiktet och armbågarna som kan träffa både den egna och någon annans tinning, det är inte Viktor Gyökeres. Och då blir det ju någon typ av vulgär diskussion där det heter att den ena bryr sig och den andra gör inte det. Ja. Och där får vi ju inte hamna, för då är vi så snett på det. Alexander Isak är och kommer förbli under överskådlig tid den överlägset mest begåvade svenska fotbollsspelaren som finns. Och i det paketet ingår någon svag match ibland. Och det måste få lov att vara okej utan att vi samtidigt då ska bygga om hela hans personlighet och kräva saker av honom som inte kommer naturligt. Och där är väl det enda jag känner som det liksom finns lite gnissel och liksom olika uppfattningar och lite liksom retoriskt och raljant svingande runt efter den här matchen.
Ja, jag delar den bilden helt och fullt. Alltså att det handlar om att förstå spelare. Alltså Alexander Isak som går in och bara krigar och springer och förvandlas till Håkan Mild. Det är ju inte Alexander Isak, det är inte därför han är med. Det är inte så att han ska ner och gnugga sina 11 kilometer per match för att göra en bra fotbollsmatch. Utan skillnaden för honom är att det finns matcher när han har touchen, får bollen och kommer rätt. När han är bäst av alla. Och så finns det matcher när han inte har det och då kommer han se sämre ut. För att han har inte tillgång till det redskapet som andra har, som handlar om att springa, kriga, kämpa, slåss, fightas, vinna, förlora, ställa sig upp igen.
Krogen och harvan, de är inte hans bruksföremål.
Är du finlands nu, eller frågan om? Vad fan händer?
Plogen och harvan, är du svag på plogen och harvan?
Nej, jag känner inte det, Kallevall eller något sånt grejer, nej.
Det är väl bara vanlig
bondepraktika. Fänrik Stål.
Vanlig bondepraktika.
Ja, du försöker rädda dig då, okej då. Jag ska också ta upp en bild av att säga att Gyökeres vann medan han förlorade. Min tydliga bild, för jag har inte den känslan i första halvlek att håller Sverige bara 0-0 till paus så är vi med. Min känsla är efter 30 när liksom Frankrike börjar bry sig på riktigt, då tycker jag att matchen är över. 0-0 eller 1-0 spelar inte så stor roll, för att det är så uppenbart att skillnaden är för stor. Och jag har liksom en sån här nyckel, eller ett par stycken, men en som jag tycker är liksom värd att lyfta, för det handlar mycket om Gyökeres och Sveriges anfallsspel. Det är när, jag tror att det är Isak sticker fram en boll till Gyökeres som är felvänd mitt på ungefär Frankrikes planhalva. Det är alltså en halvtimme in ungefär. Han har bara Saliba i ryggen. Alltså han är ensam. Det är Saliba mellan honom och motståndarmålet. Tchouaméni ser situationen 20 meter högre upp. Och bara sådär, det är inte så att han sprintar hemåt för att avlasta eller täcka upp bakom, utan han, ja, men det här löser väl William. Jag tar det soft och chill, jag står bara här. Och Saliba, han välter väl då Gyökeres till slut och liksom det blir en frispark så alla kan lufsa hemåt. Men det finns liksom noll oro inför en situation där Saliba är sista gubbe med liksom Europas bästa målskytt de senaste åren framför sig. Noll oro för att någonting läskigt skulle kunna hända. Vi har koll. Det är lugnt, tänker de. Och första halvlek, det fanns många situationer av det slaget, offensivt och defensivt, där Frankrike bara känner att vi är inte hotade. Ja, det är Isak och Gyökeres och Elanga, men vad då? Det är inte farligt ett dugg.
Nej, men det är ju ett lag med ganska hög tilltro till varandra i sina respektive roller. Det brukar ju heta att svenska spelare, de är fostrade in i kollektiv fotboll, men ska de lära sig att vinna sina individuella dueller, ja, då måste de flytta till Holland och gå igenom det i ett par år. För holländsk fotboll var ju förr en fotboll som egentligen bara bestod av individuella man-man-dueller ute på planen. Nu har många andra ligor också gått i en man-man-riktning på ett annat sätt. Så just det är väl inte giltigt längre, men visst finns det en annorlunda syn på vilket mått av understöd som behövs i relation till olika lag och olika spelare. Men apropå då två Arsenal-kamrater som brottas med och mot varandra, så känner jag kanske att det kan vara läge att bryta oss ur Sverige-obduktionen och istället prata om lite annat och blicka åt ett annat håll innan vi tar natt. För idag var det Saliba mot Gyökeres på söndag. Blir det Erling Haaland mot Gabriel? Okej, det är inte två lagkamrater, men det är en väldigt välbekant duell från Premier Leagues toppskikt. Och eftersom att jag är en sån jävla hedersknyffel när jag fördelar ord och dirigerar samtal, så känner jag väl även här att du kan få välja lite vad du vill göra. Vill du prata om det Norge vi såg idag och den Erling Haaland som avgjorde? Vill du blicka lite framåt in i turneringens fortsättning oavsett om du går en norsk riktning eller inte? Eller ja, vad går igång i dig när jag pratar?
Ja, tack kompis. Sådär, det är ett VM som pågår. Vad vill du snacka om? Nej, men vi kan bara gå. Vi kan väl spana framåt. Vi har ju tittat noggrant och nogsamt på både Brasilien och på Norge. Och det är klart att det har någonting i att den där matchen är ju... Alltså inte så att jag tror att Brasilien bryr sig överhuvudtaget. Men Norge vet ju exakt vad det där betyder. Det var den matchen, den vinsten, när Norge tassade upp och var... Ja, vad de rankade som tvåa i världen där en stund. När de knallade framåt i gummistövlarna och livet var toppen.
Fan, de var rankade som etta någon gång under 90-talet. Men jag kan ha fel här. Men det är ju inte huvudsaken. Huvudsaken är ju att inte bara den norska idrotten utan den norska nationen pikade väl utifrån den måttstock vi hittills använt, sommaren 98, där liksom oljefonden precis hade lanserats och Kjetil Rekdal skickade in en straff mot Brasilien och Norge avancerade i ett VM för första gången.
Sommaren i City 1998, det var grejer.
Sommaren i fylket.
Ja, exakt. Nej, men jag kan väl säga med viss ärlighet att jag upplever att jag tycker att Norge är ett bättre fotbollslag än Brasilien är, utifrån det vi har sett så här långt.
De är lätt ett bättre fotbollslag än Norge 98, och jag håller ju med om att som lag sett i funktion och liksom struktur och allt det där, så är de ju bättre, men det är klart att Brasilien alltid har bättre spelare och där har vi väl ingången.
Ja, nej, men det är klart att det är så där, och då ska liksom Ancelotti få ihop de här bitarna. Och han, jag tycker han briljerade faktiskt mot Japan senast när han flyttade om lite pjäser, ändrade struktur och strategi i paus, och så förändrade han verkligen matchen. Det är ju Ancelotti som vinner den matchen genom att så här förenkla Brasiliens sätt att spela i andra halvlek. Men jag tycker att Norge uppvisar idag en sån trygghet i deras sätt att vara. Och de möter ett riktigt bra Elfenbenskusten.
Mm, verkligen, verkligen.
De testas verkligen liksom, och man ser såna här tydligheterna i att Ødegaard går djupt. Ja, det händer inte så mycket. Ødegaard flyttar upp, då händer det saker. Och Haaland rör inte bollen på liksom i 80 minuter, 85 minuter. Men han är precis där han ska vara, han är trygg och lugn med det. Och sen, jag vet inte, noterade du också hur han firar, eller snarare inte firar?
Det är liksom ingen sådär... Det är för att det var ju uppenbart en felträff. Han försökte ju inte passa bollen tillbaka till målvakten, även om det såg så ut. Utan han får ju bollen alldeles för mycket på hälen, och den går i en annan riktning än den borde ha gjort. Men sen är det ju så som det är med Erling Haaland och hela jävla Norge just nu, att grejerna rullar deras väg. Så Haaland, det var ju nästan lite liksom urskuldande, se där, det hände visst igen, firande, snarare än någon extas för att ha avgjort en match som innebär Norges största fotbollsframgång någonsin. Det var ju definitivt en nyansskillnad där i.
Ja, nej, och sen så jag upplever också att det har någonting att men det här var väl, det här är inte liksom någon slutpunkt eller där jag ska springa eller liksom slita av med tröjan och springa ärevarv, för att nu har vi gjort det här, och det är som det ska. Det är nu det börjar VM för Norges del. Det är Brasilien, det är det här som liksom kommer definiera deras VM. förlust här, så då är det ett misslyckande. Vinst, så jo, men det, så tror jag att det kommer ses, att då är det liksom det, vi hade velat lite grann mer.
Ja, internt i gruppen utifrån, så stämmer det nog, men det är inte så att de inte kommer få hyllningar på någon plats någonstans ifall de åker hem efter Brasilien. Nationellt kommer det ju ändå att ses som en jävla liksom succésommar.
Absolut, och sen så är det ju coolt att vår synnerligen gode vän Ståle Solbacken
han skickar in vän.
Ja, kanske vår bästa vän faktiskt. Nej, men han skickar in Patrik Berg som är precis så bra som helst och tar löpningar, har inspelen, har liksom de här nyckelpassningarna som lyfter Norge in i matchen. Det har ju någonting att man gör träffa så pass rätt med en liten förändring i lagets balans.
Ja, den enda förändringen han har gjort hittills, även om folk kan peka på 10 utbytta mot Frankrike, så hade inte det något med startelvan att göra. Sen blev ju då konsekvensen att Patrik Berg ändå tog Aursnäs plats, och vilket satans superproffs Patrik Berg är. För det är klart att han inte hade räknat med att sitta vid sidan när VM drog igång. Men nu blev det så, och det är inget drama kring detta. Det är ingenting som liksom kostar energi inom gruppen, utan det är vänta på tillfället. Det är att ta de minuter som ges. Det är att göra träningarna så prickfritt som det någonsin är möjligt. Det är att förstå och tolka exakt vad som krävs av honom. Och här är han nu. Och ja, vid sidan av Håland så är ju han den stora hjälten. Men utöver Patrik Berg så är det ju dessutom Örjan Nyland i målet. Och vilken match han gör. Vilken liksom slutminutsräddning på den där frisparken han får till. Och ja, alltså det är väl en räddning som han någonstans ska göra. Men att göra den i just det läget. Ja, men att vara på plats för att göra den. Att ha liksom stått kvar i det där målet. Och mött alla frågetecken och alla tvivel och bara liksom hålla fokus och vara beredd när ögonblicket kommer. Det är också jäkligt imponerande och beundransvärt, och inga jämförelser i övrigt, för de är lite olika målvaktstyper, men det finns nästan en parallell att dra till hur det pratades kring Thomas Ravelli in i vårt VM 94. Mm. Han var väl i och för sig ännu mer ifrågasatt. Och det tog ju på Ravelli på ett sätt som jag inte upplevde att det gör på Nyland. Han kan ju liksom distansera sig och liksom hålla borta på ett annat sätt. Ravelli tog ju in allt, vartenda tvivlande ord och varenda ifrågasättande.
Varenda skoltidning som hade en bisats som att han inte var bäst i världen.
Ja, men lyckades ju ändå generera någon sorts energi och liksom någon ny förhöjd prestationsnivå utifrån det. Men ja, det är ändå en dramaturgi som är lätt att ta till sig. Det där med den utsatte ifrågasatte målvakten som inte har råd med ett enda misstag och som därför inte heller begår något.
Nej, sant. Medan du har pratat så har jag gått in och tittat på mina matchtips i det som heter VM-profeten i Aftonbladet. Du gjorde väl ingen sån, antar jag. Du strutsade väl det förstås. Det var ett uppdrag som lades ut på oss båda före VM.
Jag brukar ju faktiskt försöka gå under jorden när det ska tippas eller tas ut drömlag eller fyllas i profettabeller. Så det är korrekt.
Ja, men då ska du få mina 4 senaste tips bara som en liten ingång. Jaha,
nu känner jag att det är något anspråkslöst, lite ödmjukt redogörande som kommer.
Ja. Mexiko-Ecuador. Simon tippar 2-0. Mm-hmm. Vad blir det?
2-0. Såg du matchen? Frankrike... Eller var du upptagen med att jaga mat?
Ja, mat jagades och kollegor tog som hand. Och jag stämde av så att gruppen mådde bra.
Fokus sviktade, helt enkelt.
Ja, jo, absolut. Frankrike-Sverige, Simon tippar 3-0. Mm-hmm. Vad blir det?
Ja, det kommer jag inte ihåg.
En liten plump. Côte d'Ivoire-Norge, Simon tippar 3-1 till Norge.
Ja, det är för dåligt.
Det är för dåligt. Man får inte sätta tips så
dåligt. Han gör bort sig helt enkelt.
Nederländerna-Marocko, Simon tippar 1-1. Ja, det är inte dåligt.
Det är ju ändå liksom, finns inga oavgjorda matcher i ett VM-slutspel.
Nej, det säger inte profeten, inte till mig.
Ja. Och vad vill du med det här?
Nej, absolut ingenting. Jag vill mest bara runda av. Hitta en väg ut och en väg ner i en säng. För klockan är nu 01.00 och New York... New York sov ju inte, men den borde.
New Jersey sover, och det är där vi är.
Ja, sant i och för sig. Hur ser din närmaste framtid ut?
Jo, det ska jag berätta för dig. Jag ska upp om en kvart ungefär och så ska jag flyga kust till jävla kust för att ta mig till San Jose. Där det är en jävligt aptitlig fotbollsmatch mellan USA och Bosnien-Herzegovina som spelas imorgon. Och den tänkte jag gå på. Du däremot, du tänkte sätta dig i en annan flygmaskin och flyga åt rätt motsatt håll.
Ja, rakt ner i solnedgången. I don't know the way to San Jose. Nej då, jag ska flyga hemåt. Och studsa en vecka eller så. Och ta hedra min viktiga uppgift i livet som familjefar och pappa och allt det där. Jobba på sviktande en del över tanken då. Ja, sviktande fokus, absolut. Och sen så åker jag väl tillbaka sen igen när det börjar dra ihop sig för VM-finaler och sådär. Men jag ska hem och kramas en stund över planen. Men,
vet du vad jag gillar bäst med det upplägget? Det
har inget
med kramandet att göra. Men jag känner att liksom initiativmakten och liksom schematikkraften kommer nu gå över till mig igen. För nu har det fan varit en vecka där du prompt vägrar att spela in poddar när jag behöver spela in dem. För jag ska alltid upp klockan 4. Och då känner du att jag spelar in vid 12:30 någonting på natten. Det passar mig. Och så är det så det blir. Nu jävlar ska du få se på omvända dygnsrytmer och liksom nattliga poddar strax innan förskolelämning ska gå av stapeln. Så det är ju ändå en jäkla tillgång med det här upplägget. Som såklart också rymmer en del håligheter. Men vi är likt en annan Elliot Stroud-figur inne på att göra det vi kan med det vi får.
Så är det. Och sen så skillnaden är att du växer av motgångar. Jag gör ju inte det fullt. Jag är mer lugn och stoisk och tar livet som det kommer. Du blir ju lite starkare, lite bättre, lite knorrigare ju mindre sömn du får. Jag är den jag är.
Ja, nej, alltså min knorrighet, den är min kraft, så är det ofrånkomligen. Men det finns också en styrka just i att kunna ställa till det för andra, och den potentialen...
Där är du stark!
Ja, den stiger ju nu när det ändå kommer vara så att dygnsrytmen dikteras härifrån snarare än från Bromma eller Hälsingland.
Så är det ju, men vi jobbar på. Vi får se varifrån nästa avsnitt spelas in. Det kan vara på någon flygplats, stopp eller rent av hemma ifrån Stockholm, vi får se. Men,
ja, vet du vad? Det tror jag att vi ska diskutera alldeles nu, men jag tror att vi gör det utan lyssnande öron. Så vi börjar väl med att säga tack och hej för detta VM vad gäller blågults vidkommande och vad gäller Simon Banks närvaro för stunden. Men det finns ett annat VM som fortsätter, och det ska vi bita oss kvar i. Och på något sätt återvänder vi med ett avsnitt redan imorgon som brukligt. Men exakt hur, det ska jag och Simon prata om nu när vi har sagt hej.
Glädjen, den väljer vi, och så säger vi godnatt allihopa.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.